بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا، ما شاء الله välkomna alla återigen till en lektion där vi studerar profetens hadither alayhi salatu wassalam från den välsignade boken Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi. Och vi har kommit fram till kapitel 79, Bab al-Wali al-Adil, kapitlet om den rättvisa ledaren. I islam så har Allah subhanahu wa ta'ala bestämt att vi ska vara enade. Så som Umar radiallahu anhu sa, det finns ingen islam utan jama'a. Det finns ingen islam utan att vi är enade. Muslimerna måste vara enade, eller hur? Så att vi är starka. Och han sa, det finns ingen enighet utan ledare. Vad ska vi enas kring? Om du bor i ett muslims land och det är laglöst och det inte finns någon ledare, så kommer det vara omöjligt för muslimerna att enas. Så Omar sa, det finns ingen islam utan enighet. Och det finns ingen enighet utan ledare. Och det finns inget ledarskap utan lydnad. För att upprätthålla denna ledare och hans position att ena muslimerna, så måste man också lyssna och lyda på denna ledare. Och det kommer vi inshallah att tala mera om senare. Den muslimska ledaren ska ha vissa egenskaper. Om vi har möjligheten att välja ledare, ska vi självklart välja en ledare som är rättvis, som vill oss vårt bästa, som styr oss med Koranen och Sunna. En ledare som är stark i sitt ledarskap, och gärna också en ledare som kommer från Al-Quraysh, som du har nämnt i haditherna. Så han har vissa egenskaper, denna ledare. Men en av de viktigaste egenskaperna en ledare måste ha i islam är att han måste vara rättvis. Han måste ha al-adl. Och rättvisa är en egenskap som generellt alla muslimer ska ha. Eller hur? Inna Allah ya'mur bil-adl. Allah beordrar oss alla att vara rättvisa. Du ska vara rättvis, du ska vara rättvis, du ska vara rättvis. Man ska vara rättvis mot sina barn, eller hur? Ska man inte det? Föräldrarna ska vara rättvisa mot sina barn. Barnen ska vara rättvisa mot sina syskon, eller hur? Nej, alla ska vara rättvisa mot varandra i islam. Om vi är orättvisa, så blir det fel. Då gör vi orättvisa mot någon. Men skadan kan vara ganska liten ibland. Men om ledaren är orättvis, då blir skadan maximal. Eller hur? Om han förtrycker folket, han tar folkets pengar, han styr inte med Allahs lagar, särbehandlar folk till höger och vänster, då blir det kaos i samhället. Då blir det orättvisa och förtryck. Så att ledaren har rättvisa är viktigare än att resten av folk har rättvisa. Men alla ska vara rättvisa i islam. Alla måste vara rättvisa i islam. Men islam betonar just vikten av att ledaren måste ha den här egenskapen av rättvisa. Och Imam Nawawi säger här att Allah subhanahu wa ta'ala säger, inna Allaha ya'mur bil adli wal ihsan. Allah påbjuder med rättvisa och med el ihsan. Och här säger Sheikh bin Uthaymin, Allah påbjuder med rättvisa, det är wajib. Alla måste vara rättvisa. Wal ihsan, att vara god mot andra, det är mustahab, det är rekommenderat. Taib. Så Allah påbjuder här med rättvisa i allt, mot alla. Och han påbjuder med al-ihsan, att man ska vara god mot sina medmänniskor. Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Och var rättvis, för Allah tycker sannoliken om de rättvisa. Och han säger inte Allah, du ska vara rättvis med din kompis, du ska vara rättvis med en viss person, utan du ska vara rättvis. Det ska vara en utmärkande egenskap hos dig. Att fulan, den här personen, han är muqsit, han är adil, han är rättvis. Och det är så muslimen ska vara. Till och med mot sina fiender, subhanallah. Till och med mot sin egen familj. Allah subhanahu wa ta'ala säger, ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin. Troende, var människor som upprätthåller rättvisa. Shuhada'a lillah. Yani låt Allah bevittna detta. Även om det innebär, yani, rättvisa mot er själva, era föräldrar och era släktingar. Och det är så muslimen ska vara. Han ska vara rättvis mot allt och alla. Till och med sin fiende. Finns det sahih hadith att en gång så kommer en muslim och en jude till Umar radiallahu anhu när han var khalifa. För att han ska döma mellan dem. Och Umar, han lyssnar på båda parterna. Och han dömer till judens fördel. Säger, du har rätt och muslimen du har fel. Och så är det. Han kollar inte på religionen. Han kollar inte på om personen är släkt eller någonting. Nej, han kollar på vem som har rätt och fel. Och här säger till och med ulema att när man ska döma, de ska sitta likadant. Inte så att muslimen sitter på en fin stol och icke-muslimen sitter på en sämre stol. Muslimen sitter närmare, den andra sitter längre bort. Eller du ska döma mellan en släkting och någon annan, släktingen sitter närmare. Eller? De ska sitta likadant. Du ska kolla på dem likadant. Du ska behandla dem likadant. Och sen ska du döma med vad? Med Allahs lag. Det här är rättvisa islam. Så spelar ingen roll vem det handlar om. Till och med mot sina fiender. Och det här finner vi i profeten Muhammeds liv. Han var inte orättvis mot någon. Till och med sina fiender var han rättvis emot. Och subhanallah, det ledde till att folk såg skönheten av islam och accepterade islam. När de såg den här rättvisan. Att alla var lika inför Allah subhanahu wa ta'ala. Den här lagen som Allah azza wa jall uppenbarat. Och författaren börjar med att nämna den fina hadithen, hadith Abi Huraira radiallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att det finns 7 personer som Allah kommer att skugga under sin skugga den dagen det inte finns någon annan skugga. Den rättvisa imamen och en ungdom som växer upp i lydnad till Allah och en person vars hjärta är fäst vid moskén och 2 personer som älskar varandra för Allahs skull. De träffas för Allahs skull och de skiljs åt för Allahs skull. Och en person som kallas eller lockas av en vacker kvinna med position. Men han säger inni akhafullah. Jag fruktar Allah. Och en person som ger sadaqa. Så mycket eller så hemligt att hans vänstra hand inte vet hur mycket högra handen har gett. Och en person som minns Allah i ensamhet och hans ögon fylls med tårar. Och den här hadithen i Bukhari och i Muslim. Här nämner Rasulullah alaihi salatu wassalam 7 sorters människor som kommer att få Allahs skugga på domedagen. Och här är 7 egenskaper. Och då säger ulema, vissa har flera av dessa egenskaper. Vissa kanske bara har en av dessa egenskaper. Men alhamdulillah, om du har en, det är khair. Så de här 7 människorna kommer att få en speciell belöning på Allahs dag. På domedagen. På domedagen finns det ingen skugga. Solen kommer nära. Det finns inga dalar, det finns inga berg, det finns inga träd, det finns inga tak. Det finns ingen konstgjord skugga. Den enda skuggan som finns är skuggan under Allahs arsh. En skugga som Allah kommer att skapa på domedagen. Under hans tron. Och där kommer de troende att få svalka sig. De som har dessa egenskaper. Och här nämnde profeten a.s. 7 egenskaper. Men Ibn Hajar nämner att de är mera. Han nämner ungefär 20 stycken personer som kommer få Allahs skugga. Som det har nämnts i andra hadithen. Men profeten Muhammed a.s. ville underlätta för folk. Han sa inte att det finns 20 personer som kommer få Allahs skugga. Det skulle bli omöjligt att komma ihåg, eller hur? Alla de här 20. Utan han sa till en person 7. Han sa till en person 1. En person 3 och så vidare. Och tillsammans kan man samla ihop dem och det blir 20. Han underlättade för folk. Och därför finner man i många hadither den som har 3 egenskaper. Den som gör 2 saker. Den som har 5 saker och så vidare. Och han brukade inte nämna mer än siffran 5 eller 7 för att underlätta för folk. Så här nämns i alla fall 7 stycken människor som kommer att få Allahs skugga på domedagen. Och vem är den första av dem? Och han nämner de första, viktigast för det är svårast. Och nyttan som kommer från honom är störst. Det är al-iman al-adil. Den rättvisa imamen. Var den första som profeten nämnde a.s.w. Som Allah kommer att ära på domedagen. Al-iman al-adil. Den rättvisa imamen. Och vi nämnde tidigare att den rättvisa imamen, som Sheikh Uthaymin säger, han är den som styr med Allahs lag. Han är en rättvis imam. Så här säger då profeten Muhammed a.s. att den första av dessa människor är al-imam al-adil. Den rättvisa imamen. Och de lärde nämner också att han började med honom för att han är sällsynt. Är det så att om jag säger till dig idag, räkna upp rättvisa ledare, att du kommer att ha jättemånga namn att rabbla upp? Nej, wallahi, tyvärr. Rättvisa ledare är någonting sällsynt. Är det inte så? För många människor, när de får makt, när de får pengar, så halkar de. Det påverkar människans hjärta. Vi blir svaga om vi får makt och pengar. Är det inte så? Om jag säger till dig, här är 100 miljoner, här är en Ferrari, här är största villan i Stockholm. Kommer du inte bli påverkad? Du kommer bli påverkad. Vad ska vi då säga om en person som får bankkortet till hela landet? Ja? Han kommer bli påverkad. Men om han fruktar Allah och han är rättvis, alhamdulillah, han är bland de bästa av människor. Vem var den andra personen under skuggan? Det var en ungdom som kommer att växa upp i lydnad till Allah. Och det här är också någonting ovanligt. Många ungdomar, de är väldigt yani, starka, de är oerfarna, de vill prova på saker och ting i livet och har inte livserfarenhet, vill inte lyssna på de äldre och tror sig veta bättre och så vidare. Och ibland kanske också svag personlighet. Man dras åt det som alla andra gör. Man dras med grupptrycket. Så det är lätt för många ungdomar att halka. Är det inte så? Vi finner många ungdomar halka tyvärr. Så vad händer då? När en ungdom trotsar, han står emot. Och han växer upp i att dyrka Allah. Från det att han är 7 år och hans föräldrar lär honom att be, han börjar be. Och han fortsätter be, och sen när han blir könsmogen, han lämnar inte en enda salat. Han fastar varenda ramadan. Han har inte flickvän. Han lyssnar inte på musik. Han går inte ut och skäl. Han rånar inte. Han gör inte som de andra. Ja, han är inte stark. Och speciellt om han bor i de här länderna. Han är subhanallah. Den här personen är unik, eller hur? En ungdom som växer upp som en stark muslim i Sverige, mashallah. Han är bland de bästa människor. Och han får Allahs skugga på domedagen. Taib. Vem är den tredje människan? En person vars hjärta är fäst vid moskén. En person vars hjärta är fäst vid moskén. Yani en person som älskar att vara i moskén. Och moskén, som vi vet, är den bästa platsen på jorden. Ahabbul baqa ila Allah subhanahu wa ta'ala al-masajid. Den mest älskade platsen hos Allah på hela jorden är moskén. I alla länder, liten moské, stor moské, alhamdulillah, moskén är den bästa platsen. Så personen tycker om moskén. När han längtar efter att gå och be i moskén. Och när bönen är slut, han längtar efter nästa bön. Så han ibland sitter kvar och väntar på nästa bön. Och försöker att be varenda bön i moskén. Det är också en person som har den här belöningen på domedagen. Och den fjärde personen är två muslimer som älskar varandra för Allahs skull. De träffas för Allahs skull och de skiljs åt för Allahs skull. Att älska en muslim för Allahs skull är bland de bästa och finaste av egenskaper som finns. Och det är en utmärkande egenskap av vår iman. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har sagt att den starkaste grenen av iman är att älska för Allahs skull och att hata för Allahs skull. Så att du älskar en person, varför? För att han har samma religion som dig. Han tror på ett tawhid. Han dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Han ber sina 5 salat. Han är en bra muslim. Och du älskar honom därför. För Allahs skull. Inte på grund av att han har pengar, han har makt, hans pappa är rik. Nej. Du älskar honom för Allahs skull. Tycker om honom. Right? Och det kan man göra. Och när man säger älska, vissa kanske tänker på att killar och tjejer älskar varandra. Nej. Man kan älska en person också på grund av hans religion. Det är en annan form av kärlek. Taib. Och det är, som vi sa, den bästa kärleken. Så de älskar varandra för Allahs skull. Och de här kommer inte bara få Allahs skugga på domedagen. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa att de här människorna kommer att vara på upphöjda platser av ljus på domedagen. Där till och med profeterna kommer att avundas dem. Kommer att önska att de satt på de här höga platserna på domedagen. Subhanallah. Och profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa också att Allah säger وَجَبَتْ مَحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّ. Min kärlek är garanterad till de som älskar varandra för min skull. Så när två personer älskar varandra för Allahs skull, så blir de inshallah älskade av Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att de träffas för Allahs skull. Inte de träffas på grund av dunya, business, maslaha, man vill ha någonting, utan för Allahs skull. De träffas för att komma på en föreläsning. Är det inte för Allahs skull? Eller hur? Varför kom ni hit idag? För Allahs skull. Ni kom inte hit. Vi kommer inte dela ut några pengar efter föreläsningen. Det finns inget godis. Det finns ingenting. Ni kommer hit för att lära er islam. För Allahs skull. Så man kanske träffas här för Allahs skull. Man kanske träffas för att gå till moskén, för att åka och studera kunskap, för att göra en god gärning. Det är för Allahs skull. Och de skiljs åt för Allahs skull. Vad menas med detta? Då säger ulema, det menas att de håller ihop tills döden skiljer dem åt. De skiljs inte åt av världsliga saker. De bråkar inte på grund av pengar eller någonting sånt, utan det som skiljer dem åt är döden. Och då kommer de då att mötas på domedagen och vara under Allahs skugga. Och den femte som nämndes i hadithen är en person som blir en man som blir lockad av en vacker kvinna som har status, yani till att göra zina, al-fahisha, till att göra otukt. Och han säger inni akhafullah, jag är rädd för Allah. Den här personen lockas av en vacker kvinna. Han är ung, han har känslor, han dras och attraheras åt det som killar attraheras åt. Och den här vackra tjejen kommer till honom. Tänk på att hon är vacker. Ingen brist i hennes skönhet. Och hon har mansab, hon har också status. Ajib. Status och allting. Och hon säger till honom, kom. Ja, ni vill gå hem till mig eller vi går någonstans. Och han säger inte, nej, jag är upptagen eller någonting sånt. Vad är hans enda svar? Jag är rädd för Allah. Inni akhafullah. Det är hans svar. Han är rädd för Allah. Allahs straff på domedagen. För att vara med en tjej man inte är gift med är haram i islam. Det är en av de stora synderna. Och det finns konsekvenser och straff på domedagen för de som gör detta. Så han säger jag är rädd för Allah. Och han nämner också ulema att det här bevisar att rädslan för Allah får dig att hålla dig borta från synden. Ju mera khawf du har för Allah azza wa jalla och hans straff, hans storhet och de konsekvenser som finns av synderna, ju mera kommer du hålla dig borta från haram. Men den som inte känner Allah, den som inte vet någonting om islam, han är inte rädd för Allah och han är inte rädd för synden. Så ju mera man känner Allah, ju mera kommer man hålla sig borta från synden. Så den här personen säger, jag är rädd för Allah. Och han nämner ulema att det här också gäller kvinnan. Att om en vacker man kommer till kvinnan och han har status, han är rik, han är miljonär och han säger kom. Och hon säger nej, jag är rädd för Allah. Så implementeras också denna hadith på henne. För män är som kvinnor, de har båda sina känslor. Och sen nämndes den sjätte hadithen en person som ger sadaqa. Han ger pengar till fattiga. Och han ger så mycket i hemlighet, han ger med höger handen, vilket man ska göra, att vänsterhanden inte vet vad han ger. Eller då säger ulema att de på vänster sida omöjligt kan veta hur mycket han har gett. För han ger en hemlighet. Ingen ser. Han kanske går ut och ger på natten till och med. Och det här var någonting som många av salaf, många av dem tidigare brukade göra. Omar och vissa av Khulafa Rashidin och vissa av ulema brukade gå ut på natten. De, vad gör de? De sätter på sig lubba sådär. Kanske döljer ansiktet och går och bär på mat. Och lämnar framför dörren. Knackar på och lämnar framför dörren. Ibland personer som får mat, jag vet inte ens vem som har gett den. Och när fick folk veta att det var han som gav mat? När han dog. Och maten slutade komma. Subhanallah. För att det är ikhlas, en uppriktighet. De vill inte att någon ska se det goda som de gör. Så de skänker i hemlighet, mashallah. Så mashallah, det här är den sjätte. Den sjunde personen är en person som minns Allah i hemlighet. Han minns Allah när han är själv. Han sitter hemma, han tänker på Allahs storhet. Han tänker på Allahs gåvor. Han tänker på att möta Allah på domedagen. Att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och det påverkar honom så mycket att han börjar gråta. Ja, det betyder att han har iman, eller hur? Han älskar Allah, han har kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och hans ögon fylls med tårar. Han får också den här belöningen på domedagen. Så man kallar 7 stycken egenskaper som man ska försöka att ha. Och har man en av dem, alhamdulillah, så ligger man bra till. Det berättas också från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: de rättvisa inför Allah kommer att vara på upphöjda platser av ljus, yani på domedagen. De som är rättvisa när de dömer, de som dömer bland sin familj och det ansvar de har fått. Och denna hadith finns i Muslim. Så de som är rättvisa kommer inte bara vara under Allahs skugga på domedagen. De kommer också vara på upphöjda, ärade platser av ljus på domedagen. Allahu Akbar. Och så sa profeten, de som är rättvisa när de dömer. Dömer över det ansvar de har fått och dömer över sin familj. Och den här hadithen bevisar att skyldigheten att vara rättvis inte är begränsad till ledaren. Utan det är vår alla skyldighet. Du, mashallah, ni killar som är här, om ni är gifta, ni måste vara rättvisa mot era fruar. Ni måste vara rättvisa mot era barn. Till och med det kommer en man till profeten Muhammad a.s.w. och han säger att jag gav mina barn en gåva. Och då så sa profeten, har du gett alla lika mycket? Han sa nej. Och då så sa profeten, jag kommer inte bevittna någonting som är orättvist. Och så sa han till mannen, vill du inte att dina barn ska vara rättvisa mot dig? Han sa jo. Det vill säga att även när du ger barnen, du ska ge rättvis. Lika mycket veckopeng, lika mycket kläder och så vidare. Och sen självklart, det kan ju vara beroende på åldern. Att en 18-åring kanske inte behöver lika, eller behöver samma sak som en 5-åring. De kanske har olika, men man är i alla fall rättvis när det kommer till sina barn. Och man ska inte särbehandla barnen, för då kommer de att särbehandla dig när du blir äldre. Nej. Nästa hadith berättas från Auf ibn Malik radiyallahu anhu, där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, era bästa ledare är de som ni älskar och de älskar er. Ni ber för dem och de ber för er. Era värsta ledare är de som ni hatar och de hatar er. Ni förbannar dem och de förbannar er. Och då så sa sahaba, ya Rasulullah, ska vi inte strida mot dem? Ska vi inte göra uppror mot dem? Och då så sa profeten a.s.w. nej, inte så länge de ber. Inte så länge de ber. Och denna hadith finns i muslim. Och en annan hadith, nej, ni ska inte göra uppror så länge ni inte ser klar och tydlig kuffer, otro, där ni har ett bevis från Allah subhanahu wa ta'ala. Så här nämnde profeten Muhammad a.s.w. att våra ledare delas in i två kategorier. Bra och dåliga. Vad är egenskapen av bra ledare? Det är de som ber för oss och vi ber för dem. Vi älskar dem och de älskar oss. Är det inte fint? Att du har en ledare som är älskad av folket. Och han älskar folket. När folket pratar om honom och säger hafidahullah, aslahahullah, må Allah bevara honom, må Allah genom jannah, må Allah förlåta honom och så vidare. De är hela tiden dua för honom. Och han är hemma, han gör salah, han gör dua för folket. Och Allah skyddar mitt folk, Allah bevarar mitt folk och så vidare. Men han bryr sig om folket. Det här är den bästa ledaren. Och den sämsta ledaren är den som är hatad av folket. Och han hatar sitt folk. Och folket förbannar honom. Och han förbannar folket. När de pratar om honom privat, de säger alayhi la'natullah och så vidare. När han dör, ingen säger hamallah. Ingenting. Han är hatad. Det här är de värsta av ledare. Subhanallah. Limada. För att vi muslimer, shuhada Allahi fil ard. Vi muslimer är Allahs vittnen på jorden. Yani, att alla muslimer ogillar en människa tyder på att det är fel i honom. Det är fel hos den här ledaren. Så, och sen så nämnde sahaba radiyallahu anhum, den här ledaren som är ond, han är hatad, han förbannar folket. Ska vi inte göra uppror mot honom? Ska vi inte typ revoltera mot honom? Och då så säger profeten a.s.w. så länge ni inte ser klar och tydlig kufr, otro. Det vill säga, så länge han är muslim ska ni inte göra uppror. Så länge han är muslim får ni inte göra uppror mot honom. Utan ni ska ha tålamod. Och i den andra hadithen, nej, så länge han inte, eller så länge han ber, så får ni inte göra uppror mot honom. Och då säger många lärare, de här två haditherna tillsammans bevisar att den som inte ber har gjort kufr. Alltså han har gjort otro. För det är det man förstår av haditherna tillsammans. Men den här hadithen bevisar en jätteviktig sak. Och det är att en muslimsk ledare, om han är dålig, så får man inte revoltera mot honom. Så länge han är muslim. Förstår ni? Men om han gör kufr, alltså otro. Han säger jag tror inte på Koranen eller någonting sånt. Han förnekar någonting från islam. Han är kafir. Då är det tillåtet att göra uppror mot honom. Men då säger ulema, på villkor av att man kan. Det är också viktigt. Och den här punkten är ganska viktig. För vi hade för 5-6 år sedan något som heter arabiska våren, eller hur? Kommer ni ihåg det? Och vi ser fortfarande spåret av den idag i den arabiska världen. Arabiska våren handlade om vad? Byta ut dåliga ledare och så vidare. Har det blivit bättre i den arabiska världen? Det har blivit sämre, eller hur? Och många idag nästan önskar att de här dåliga ledarna kom tillbaka. De sa vi störtade en Saddam, vi fick 1000 Saddam. Eller hur? Så här nämner då ulema att ett kriterium för att störta en makthavare är att han har gjort kuffer. Han har alltså lämnat islam. Det betyder att om han syndar, han har inte lämnat islam. Vissa säger att han dricker alkohol, han tar våra pengar. Är man kafir om man dricker alkohol och baxar pengar? Man är inte kafir. Han är en syndare. Får man göra uppror mot honom? Han stoppar folk i fängelse, han tar folks pengar, han dricker alkohol. Du får inte göra uppror mot honom. Men om han har gjort kuffer, otro, då är det tillåtet. Men då säger ulema att det måste också finnas en kudra. Man måste ha möjligheten. Man måste ha den fysiska styrkan att göra uppror. Varför? För det vi också såg i många muslimska länder, att de gick ut mot en makthavare som har en armé. Och de går ut på gatan med stenar och knivar. Kan man göra så? Kan du kriga mot någon som har flygplan och pansarvagnar med knivar och stenar? Kan du det? Nej, det kan du inte. Så du måste ha yani förberedelse. Och då säger ulema också att när du tar bort honom, det ska bli yani, det ska inte vara en stor skada. Och du ska kunna garantera en ny regering som kommer att etablera rättvisa. Förstår ni? Och ingen av de här villkoren uppfylldes i den arabiska våren. När de gjorde uppror, det var inte för att folk skulle få islam, utan det var för att folk skulle få yani någon västerländsk yani form av politik. Så det var inte ens för islams skull. Förstår ni? Det handlar om att ta bort en diktatur och sätta en annan person i makten som inte heller är speciellt rättvis. Och sen blev det bara värre. Det blev bara pannkaka av det hela, som man säger. Allah mustan. Och det säger Ibn Taymiyyah att aldrig i islams historia har vi sett en revolution generera någonting bättre. Det har alltid blivit sämre än det var innan. Nej. Men då kanske någon säger så här: men vadå, vad ska vi göra? De är orättvisa, de förtrycker folk. Och det kommer vi prata om snart. Profeten Muhammad alaihissalam, han nämnde det kommer att komma ledare som kommer att ta era rättigheter. Vad sa han? Han sa ha tålamod tills ni möter mig på al-Hawl, på domedagen. Så han sa tålamod. Han sa inte göra uppror och så vidare. Och när vi säger ha tålamod, det betyder inte att vi tycker om vad ledaren gör. Vissa säger, ja ni försvarar de här ledarna. Nej, wallah, vi försvarar dem inte. Vi hatar det ondskan som de gör, men vi vill inte att det ska bli större ondska. Att de baxar pengar, de dricker alkohol, det är mellan dem och Allah. Men att hundratusentals muslimer ska dö och tvingas på flykt och kvinnor ska bli våldtagna och så vidare, det här är värre. Och det vill vi stoppa, eller hur? Det fanns en ledare förut, år 80 hijri, som hette Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi. Och de sa att den här ledaren, han var blodtörstig. Han var muslim, men han var blodtörstig. Han var ond, alltså han dödade muslimer, okej? Han till och med ville döda några som hade sökt skydd i Mekka. Taib som ville göra uppror mot honom. Vet du vad han gjorde? Han började skjuta med katapult mot Kaaba. Katapult. Ni vet vad katapult är, den här. Mot Kaaba. Halal eller haram? Katastrof, eller hur? Så Kaaba förstördes lite grann. Han dödade muslimer. Korsfäste ulema. Taib. Men ändå, de kom till Al-Hassan al-Basri som var en stor lärd på den tiden. Och de sa, har du inte sett vad han gör? Akhad al-amwal al-haram. Han tar folks pengar. Han safaka dam al-haram. Han dödar folk orättvist. Wa taraka salah. Han lämnar bönen. Låt oss kriga mot honom. Al-Hassan sa, la. Ad-dima, ad-dima. Vi vill försvara människornas blod. Vi vill inte att muslimer ska dö i onöda. Och de gick ut därifrån. Då sa, ska vi lyssna på den här slaven? För Hassan, han var före detta slav. Han var mörk. Ska vi lyssna på den här slaven? Så där kränkande. Och som han alla, de gjorde uppror. Och de blev dödade. Och de som inte blev dödade ångrade sig. De sa, vi bara hade lyssnat på honom. Så att man måste ibland ha tålamod. Och han sa också, Al-Hassan. Han sa, om Al-Hajjaj är ett straff från Allah mot oss, så kan vi inte ta bort Allahs straff med svärdet. Och om han är en prövning, så måste vi ha tålamod. Taib. Och det är också jätteviktigt, ikhwan. Varför tror ni att vi muslimer får dåliga ledare? Är det för att vi är så bra att Allah straffar oss med dåliga ledare? Tror ni det? Nej, det är tvärtom. De säger på arabisk hikma, kama takunu yuwalla alaykum. Att så som ni är kommer era ledare att vara. Och det här säger Allah i Koranen. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Att vi sätter orättvisa ledare över orättvisa människor. Som straff för det de har gjort. Så vill vi ha bättre ledare och presidenter i våra länder. Det vill vi alla, eller hur? Då måste vi börja vart? Med oss själva. Det går inte att vi är dåliga och sen säger vi men vi vill ha en bra kung och president. Utan vi måste börja någonstans med oss själva. Eller hur? Det kommer en man från Khawarij till Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Och han säger, varför är det inte som på Abu Bakr och Umars tid? Ha? Säger till Ali, det är ditt fel. Varför är det inte som på Abu Bakr och Umars tid? Då säger Ali, för att på Abu Bakr och Umars tid var folket såna som mig. Och på min tid är folket såna som dig. Ha? Ja, ni, därför. Vi måste börja någonstans. Börja med er själva. Då kommer inshallah saker och ting att bli bättre. Subhanallah, jag hittade en hadith som finns i Al-Bayhaqi, som Sheikh Albani nämner att den är sahih. Profeten alayhi salatu wassalam, han säger, hur kommer muslimernas tillstånd att vara när ni drabbas av fem saker? Och jag skyddar er, eller jag söker skydd hos Allah från att ni ska drabbas av dessa saker. Han säger, aldrig har en fahisha, yani zina och otukt, blivit vanlig och utspritt bland ett folk förut, och de har gjort det öppet, alltså de skyltar med det, förutom att Allah kommer att drabba dem med at-ta'un wal-awja', med pesten och andra dödliga sjukdomar som deras fäder inte kände till. Och aldrig har ett folk hållit tillbaka zakat förutom att Allah håller tillbaka regnet från himlen. Och om det inte vore för boskapen så skulle det inte regna. Och aldrig har ett folk fuskat med vikten och måttet förutom att Allah har straffat dem med år av torka och orättvisa ledare. Och när eller så länge deras ledare styr med annat än Allahs lag, så kommer Allah att straffa dem med en utomstående fiende som kommer att ta en del av det som de har i handen. Och aldrig har de lämnat Allahs bok och profeten sunna alaihi salam, förutom att Allah kommer att få dem att bråka med varandra. Fem saker. Vilka fem saker? Och de här kan vi se. När zina blir vanligt, al-fahisha, vad händer? Allah straffar folket med sjukdomar, könssjukdomar. Och det här behöver vi inte ens nämna. Ni vet alla att det här är någonting som är sant. Och sen nämnde han vad? Att när folket inte betalar zakat, Allah håller tillbaka regnet. Har ni aldrig undrat varför det är så mycket torka i muslimska länder? Ja, ibland det regnar inte på flera år. Och när det regnar för mycket och allting förstörs. Det kanske är för att folket inte betalar sin zakat. Och sen nämnde han att om folket, muslimerna, också fuskar med mått och vikt. Vi är oärliga mot varandra. Vi blåser varandra hela tiden. Allah kommer att straffa oss med torka och orättvisa ledare. Orättvisa ledare. Ja, när vi fuskar, då kommer ledarna att fuska mot oss. Och tyvärr det är så. Och det är sorgligt att du åker till vissa muslimska länder och folk säger till dig, akta dig för taxi. Alla är blåsare. Eller hur? Aha. Du ska köpa någonting, du måste vara en hustler, du måste vara en fifflare för att kunna köpa eller sälja någonting. Det är sorgligt, eller hur? Sen du kommer till Sverige, det är prislapp och alla är ärliga. Och subhanallah. Det är vi, nahnu awlan. Det här ska komma från oss. Och ni vet när muslimerna var ärliga, praktiserade islam, affärsmännen, de åkte till Indonesien som var kuffar. Vad hände? Vad var reaktionen? När de fick se muslimernas ärlighet. Hela landet blev muslimer. Subhanallah. När de såg hur muslimerna var ärliga, när de köpte och sålde och så vidare. Allah musta'an. Och sen så nämnde profeten alaihi salatu wassalam att om våra ledare inte styr med Allahs bok, genom våra ledare styr med någonting annat än Allahs bok, Allah kommer skicka en utomstående fiende mot oss som kommer att ta några av de saker vi har. Och det här kanske var det som hände på kolonialmakten. När den arabiska världen blev koloniserad för 150-200 år sedan. De kom
och tog el-khayrat, de kom och tog det goda som finns i våra länder. Och när de plundrat våra länder och satt en diktatur, så säger de ma salama, hej då, vi behöver inte er längre. Subhanallah. Så vill vi ha rättvisa, måste vi vara rättvisa. Hänger ni med? Vi måste vara rättvisa. Och när våra ledare styr med Allahs bok, kommer det också bli rättvisa och ära på jorden. Och så nämnde han att om vi inte styr med Koranen och Sunnan, vi inte följer Koranen och Sunnan, så kommer vi muslimer bråka med varandra. Och det här är också någonting vi kan se idag. Mycket konflikter mellan muslimer. Varför? För att vi går inte tillbaka till Koranen och Sunnan. Vi går tillbaka till kultur, tradition, bid'ah, jag tycker, du tycker, eller hur? Och därför blir det kaos. Min klan, din klan och så vidare. Men om vi enas kring islam, wallahi, vi kommer vara starkaste och de mest ärade människorna. Wallahi musta'an. Naam. Författaren fortsätter sen och nämner en hadith från Iyad ibn Himma radiyallahu anhu, där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: folket av paradiset är tre. Ledaren som är rättvis och som Allah givit framgång. En man som är barmhärtig och mjuk i sitt hjärta mot varje släkting och muslim. Och en person som är afif, som är avhållsam, självförsörjande, mutaaffif, du'ial, som har barn. Och denna hadith finns i muslim. Här nämner profeten Muhammad a.s. tre personer som kommer att gå till Jannah. Vilka tre? Ledaren som är rättvis, som Allah har givit framgång. Och den andra, en person som är rahim, raqiq al-qalb. En muslim som är rahim. Han är barmhärtig och han är mjuk i sitt hjärta mot varje muslim. Han är snäll och god mot varje muslim. Och det är inte viktigt. En muslim ska vara barmhärtig mot sina bröder. Rahama wa bainahum. Allah säger att muslimen ska vara barmhärtiga sinsemellan. Och Allah säger också beskrivningen av profeten Muhammad a.s. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ. Om det inte vore för Allahs rahma, eller det är med Allahs rahma som du är mjuk mot folket. Om du skulle vara hård och sträng mot folket, så skulle de fly från dig. Men förlåt folket och fråga dem om deras åsikt. Så profeten Muhammad a.s. han var mjuk och snäll mot folket. Yani lint lahum. Du var mjuk och snäll mot folket. Så jätteviktigt att man har den här välviljan att vara snäll och god mot muslimer. Man har rahma i sitt hjärta. Man går inte omkring och är hatfull i sitt hjärta mot andra muslimer. Utan wallahi, man vill folk väl. Alla. Till och med din fiende, du önskar honom väl. Är det inte så? Du är rättvis som muslim och du vill människorna deras bästa. Och dina släktingar också deras bästa. Och sen så nämnde han afifun muta'affif du'iyal. En annan person som också är i Jannah är en person som har det svårt. Och han har fullt med barn. Han är i behov av pengar. Men han är afif. Han är oberoende. Det vill säga, han går inte och tigger, han går inte och frågar. Utan han frågar Allah. Han går inte och tigger, knackar på dörr, han går inte och frågar, han går... ber inte folk om hjälp, utan han vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här kallas på arabiska för al-iffa, genom att vara självförsörjande och oberoende. Och det är en väldigt fin och god egenskap i islam. Så de här tre är i paradiset. Ja. Och vi kanske avrundar för idag och tar lite frågor, om ni har några sådana, inshallah ta'ala. För det är ett nytt kapitel. Så vi ser Allah ta'ala.